Det är, jag tycker, vad sa du förresten?
Nu är det fredag och handbollspodden är tillbaka återigen från Kristianstad och Pyeongchang med Johan Flink. Man kan väl säga att det som ni hörde där inledningsvis var den här lilla roliga presskonferensen från gårdagen när IFK Kristianstad slog Alingsås. Det brukar inte vara så mycket citat att hänga i julgranen, men de bjöd på lite små godbitar där. Fransén och Ola Lindgren. Det var, jag vet inte om du såg matchen, Flink?
Nej,
inte.
Nej, mitt i natten här, så att tyvärr.
Man kan väl notera det att Alingsås fyra raka förluster.
Ja, det måste vara ett tag sedan, va? I och för sig var det förra säsongen igen när de gick tungt på våren. Vid den här tiden, i och för sig innan slutspelet var det väl. Men de brukar ju ändå landa som tvåa i regel, så att Onar länge sedan ändå, det var fyra raka förluster.
Nej, han var ju rätt, han är inte så negativ, Fransén. Många som har förlorat där nere brukar vara rätt sura på presskonferensen. Men han, rätt positiv attityd så, han var trött på att förlora liksom. Men de sket i, enligt honom sket de i tabelläget. Det var, allt handlade bara om att vara i form till slutspelet, och det brukar de liksom kunna vara ändå. Men de har ju satt sig samtidigt i en lätt lurig sits när de ligger så långt ner som de ändå ligger. Det är ju, riskerar till och med inte att få hemmafördel i en kvartsfinal. Så att de är nog inte där de vill vara. Även om du tittar på tabellen så tror jag nog de sneglar lite i hemligheten då för att i alla fall hoppa upp ett pinhack där förbi, eller ett hack förbi Redbergslid.
Absolut. Men nu ska vi också säga att vad har de haft? Om vi då går baklängs, att säga, så var det Kristianstad igår, och så var det dubbelmöte mot Malmö som går ju som tåget nu och är tvåa. Och dessförinnan var det Sävehof, eller vad var det? Eller var det RIK?
Ja, RIK.
Ja. Ja, visst. Så att det är ju tuffa matcher då, ett par av dem på bortaplan. Men det är ändå inte likt Alingsås, och de har ju faktiskt gått bra innan på säsongen. Så att de är ju, får man väl lov att säga, bättre än så här.
Ja, om inte tabellen ljuger i alla fall.
Nej, sammantaget, nej, absolut. Men det är ju inte så att de... Nej, så är det ju. Sammantaget så är det så. Men att förlora fyra raka...
Nej, precis. Den, så, jag fattar.
Ja.
Det, hur är det i Sydkorea?
Ja, men det är väl bra. Man börjar onekligen... räkna ner dagarna till man ska få komma hem. Det är ju inte som det är inte som handbollsmästerskapen där man, när Sverige åker ur, så ska man åka hem. Här är det på sätt och vis lättare, man har ett slutdatum. Det där är, kan vara lite jobbigt ibland på handbollsmästerskapen, och inte minst när man har en familj hemma som vill att man ska komma hem, så blir det alltid lite sådär att man ska tippa hur långt går Sverige. Ja, men förlorar de nu så jag börjar titta på en flygbiljett och lite sådär, va. Det finns ju alltid en lockelse att komma hem såklart, och även om man vill att det ska gå bra för Sverige. Men här är det rätt skönt. Det kvittar hur det går för damerna i skidskyttestafetten som jag ska iväg på nu. Jag kommer inte hem. Även om det blir en, även om jag inte får pallen, så kommer jag inte hem. Utan det finns ett slutdatum ett visst antal dagar, men det ser man ju fram emot nu. Verkligen.
Hade det varit så att du skulle åka hem baserat på det du skulle bevaka, eller det du har talat varmt om här inför OS, så hade det väl snart varit slut, för att dina skikrossprofiler har väl inte direkt levererat?
Nej, men nu har vi faktiskt den stora. Det som egentligen är det största guldhoppet av alla har vi ju faktiskt kvar. Men hon har väl nästan kört när vi släpper det här, tror jag. Jo, ja. Det har hon ju.
Sandra Näslund.
Ja, precis, jag ska säga. Alltså hon var ju faktiskt, det är hon som har toppat alla de här OS-barometrarna om största guldhoppen. Så att hon går in i det då i natten mellan torsdag och fredag i tid. Jag var och tittade på henne idag när hon körde den här signingsåken. Jag åkte alltså, ja, det tog nog 3 timmar tur och retur för att se henne, och i och för sig hennes kollega Lisa Andersson, hon har lärt om en medalj att göra, köra ner för dessa signingsåk, alltså hur de ska sidas in i åttondelsfinalerna nästa dag. Mm. Då kör de en och en. Och det är nästan helt, ja visst, man kan ju vara ute och komma och köra dåligt där och få en tuff åttondel eller kvartsfinal, men det fixar ju Sanna Näslund ändå en åttondelsfinal, även om, ja, hur som helst så men risken var ju om de mot förmodan skulle krascha fast de kör själva, så måste man ju vara där. Så att jag har nog aldrig åkt så långt för så lite.
Nej.
Se henne köra ner på 1 minut och 13 sekunder. Sen fick vi några år med henne i mixade zonen, och sen var det bara att gå in och skriva lite och sen ta bussen tillbaka. Men alltså, annars har det ju verkligen inte varit någon medaljfest i mina grenar. Jag har ju haft det här puckelpist och slopestyle och snowboard och, ja, det har egentligen varit de stora, nästan misslyckade. Längdskidor och skidskytte. Jag får utom hockeyn och jag vet kass. Men,
det är ju, din kollega Patrik Bränning verkar inte jätteimponerad heller av själva, av hela tillställningen där, hela snowboard-cirkusen.
Nej, inte det är det här slopestyle, nej, de här hallå.
Eller slopestyle.
Ja. Ja, han dundrade på rejält. Mer rätta där, för att ja, jag försökte, jag är ju bara en, jag är ju en grovarbetare som din chef brukar säga. Så att jag hamrade på där med någon vanlig artikel också. Och det var ju också vinklad på det här. Och just att ledarna kommer ner efter det här fiaskot och säger att en fantastisk prestation. Och vad är slutbetyget? Ja, det är bra, säger de. Och sådär. Så att hela det låg i luft. Alla journalister vill bara titta på varandra när de svarade. Så att, men Bränning satte det på, satte verkligen huvudet på spiken lite, känslan. Det är en kulturkrock någonstans, får man väl lov att säga.
Ja, det verkligen. Vi var inne på det lite förra veckan där med ja, Leifby hade ju med varit lite kritisk till bevakningen och så, men det var ju samma som Rickard Grönborg, han nämnde också faktiskt fantastiskt efter hockey Tre Kronors fiasko där mot Tyskland. Det liksom blir provocerande när man själv sitter, både för min del som sitter framför TV:n och går upp tidigt på morgnarna och nätterna och tittar på detta, och kanske även för er då som ni tar ju detta på största allvar, ja. Såklart. Ja. Och så blir det liksom, det verkar inte som att de tävlande själva tar det på lika stort allvar. Det är klart, det blir en krock,
ja. Ja, men verkligen där inom slopestyle och snowboarden. Så att, sen är ju skicross då som ligger faktiskt under det här freestyle också. Det är ju en, känns ju som något helt annat. De är mer åt det alpina hållet och så. Va? Så att, men där sa ju han, Vön, att hans första känsla han gick i mål när han hade missat att gå vidare från åttondelsfinalen var att ja, förtvivlan och ledsamhet. Men sen var det också otroligt skönt att det är över. Så att jag vet inte. Det, men ja, alltså, sen har jag ju faktiskt också, alltså ledig tid. Jag tog ju rygg på kungen igår en hel del. Noterade det. Jag drog ju fram den här förbannelsen. Ja. Jag träffade honom efter skicrossen där. Fick lite eget snack faktiskt. Det var ingen annan som jagade honom där. De andra gick på Margot Wallström och det var ju tråkigt så klockorna stannade. Jag gick in och lyssnade på henne sen. Men kungen var riktigt... Nej, men han var sådär. Jag är ingen royalist, ska ni veta. Verkligen inte. Jag har många diskussioner med min svägerska och min svärmor och så om kungen. Men,
är de royalister?
Ja, det får man väl lov att säga. Ja. Jo, men det får man väl lov att säga. De gillar kungen.
De sitter och klistrar när det är kungabröllop.
Ja,
det är dop.
Framförallt svärmor gör ju det. Men det är kul när man får till en som man tycker själv. Då kan få lite. Ja, men det, att det blir lite kul snack, att det inte blir så stelt och sådär. Va? Han verkade faktiskt tycka att det var lite... lite kul. Ja, och sen så sprang jag ju på.
Säger du då när du intervjuar honom kungen liksom, vad tycker kungen om det här? Du får inte dia, eller du skiter det, du dia.
Ja, jag nu ska inte låta så. Jag har faktiskt intervjuat honom rätt många gånger. Redan första gången var bara när jag jobbat något halvår, något år på Sportbladet. Då vet jag att jag diade honom, men ja, nu har jag, man försöker att inte göra det. Jag tror inte han bryr sig så mycket. Men om det nu är så, någon sorts etikett, så ska man väl kanske trots allt hålla sig till den. Så skulle man ju kunna hålla på och dö just för att visa att man är republikan, eller varför inte tror jag det. Men man får väl ta, där står ju en sån här adjutant bredvid också, de brukar vara rätt barska de där.
Men ja, han, det kan
ja, men han var bra igår, han som var med här, de är ju lite olika, jag har läst på lite om det där, de, det är ju tydligen går de en månad var, sån här adjutanter på något vis. Men han skrattade gott där åt lite frågor och svar också, så att jag fick med honom på båten, men jag höll mig till kungen, så att, alltså till att säga kungen faktiskt. Jag tror att jag, för sen lyssnar man efteråt och det är jättelätt att säga du, men jag tror faktiskt jag
funkar det att säga nej, eller om det är kungen som liksom som hjälper?
Det brukar man inte säga, men jag noterade för att efter längdskidorna igår där då när vi stoppade honom igen, det var Bengt Skött radiosporten med, det var han och jag. Och han körde med nej faktiskt. Bengt Schott är ju annars en ordningens man. Väldigt noga med uttal på alltså utländska idrottsstjärnor och sådär.
Namn och så. Han brukar köra skola där med allsvenska spelare.
Precis va. Så att kör Bengt Schott nej, så är det nog fritt framför nej. Så känns det.
Hur är det med kungen? Nu vet jag inte, jag har inte läst allt om kungen, men han har ju varit på en del handbollsmästerskap eller i alla fall olympiska spel. Och så har vi gått tillbaka så långt så att man kan se om det finns någon förbannelse där också, eller där har han varit mer lyckosam?
Handbollen vet jag har ju ofta legat väldigt bra för hans schema, alltså för att det är på kvällarna och de vet också en klart tid när de spelar och sådär. Det tror jag är rätt så uppskattat av kungen och hans lilla följe då. Att en del tävlingar är ju lite sådär, om du inte vill sitta och se hela dagen så kan det vara svårt att veta när det blir final och om det är någon svensk som är med och så vidare. Så jag tror att han har varit på en hel del handboll. Men han har ju varit på, han har väl varit på alla fyra, och så brukar han alltid vara andra veckan brukar han vara. Av OS, alltså andra delen. Och när Bengen Boys hade ju tre raka där ju när de gick till final, så då spelade de ju in i till slutet på OS. Och jag tror han var på alla tre de finalerna, och sen var han ju i London också, så att, men här, i London var han ju på matcherna innan. Jag tror han var på Danmark när vi skrällde mot dem i kvartsfinalen. Så att han har ju inget bra record på handbollsfinaler. Han har väl fyra stycken och fyra svenska förluster. Jag är med, förlåt, jag bara sticka emellan när jag pratade faktiskt med Wissland, för jag gjorde sånt här just om kungens resor nu inför han skulle komma hit. Då pratade jag med Wissland och tänkte jag, han känner mig ju rätt så väl nu och han brukar vara rätt så rolig att prata med och kunna, med några års distans också, kunna berätta någon rolig historia och sådär, men det var väl inte så mycket han kunde bjuda på, men det var bland annat då minns han, han har ju bara träffat dem efter de här finalförlusterna, alltså i samband med OS. Och då vet han, då sa han i Atlanta 96, det var väl nästan den tyngsta då när de förlorade mot Kroatien som de skulle ha besegrat. Och så kommer drottningen in och sträck fram handen och säger grattis. Och då kände ju Wislander att hon kunde fara och flyga någonstans, berättade han. Jag fick faktiskt justera till hans citat som han sa till mig på telefon där lite grann. För att det blev rätt starkt det han sa. Han sa...
Så. Dra åt helvete.
Typ. Alltså han sa ju inte det till henne, men det var liksom hans tanke. Men jag tror att jag ändrade till dit pepparn växer. och så pratar ju ingen på efter 1950 liksom.
Det var en stor skillnad. Man brukar ändra, om någon säger jävla så brukar jag ändra till jäklar i artiklar. Jag tycker det låter mildare, men det här var ju ett steg längre.
Ja, det var ett steg längre. Men det var, alltså för direkt när han hade sagt det så sa jag, kan jag citera dig på det? Ja, men det får ju inte bli någon rubrik på att jag bad drottningen fara åt helvete och sådär. Nej. Så, men jag skriver det här stycket och ska jag skicka över det till dig så kan du titta hur det känns och så. Så svarar han då att ja, men det är bra, men ändra då till dit pepparn växer. Så får man ibland mötas lite på halva vägen. Det här var ju inte något avgörande moment i den texten, men så man vet ju aldrig riktigt. Alltså jag kan ju ta ansvar för texten. Jag kan ta ansvar för en rubrik och en inledande kuff som vi har, va? Men sen så kör de då ut den sen tre dagar senare och så sitter någon redigerare och liksom lite kli i fingrarna och så drar han upp rubriken Wislander bad drottningen fara åt helvete. Så det kan ju komplicera saker och ting.
Det har ju varit lite handboll ändå här på hemmaplan. Det rullar ju ändå på. Vi var inne lite på och nosade på Kristianstad-Alingsås toppmöte får man väl ändå säga, även om det inte toppmöte i den bemärkelsen. Jag vet inte var gränsen går för att det ska kunna kallas toppmöte.
Det är lite många poäng som skiljer, va? Men ett riktigt toppmöte är väl bara ettan och tvåan. Men då är det ju en seriefinal, va? Kanske ännu mer. Toppmöte,
ja, man kan komma undan med toppmöte tvåan mot trean och så här. Kanske trean mot fyran, ja.
Trean och fyran är väl ett... du måste väl ha med ettan eller tvåan. Ettan och fyran, kan det vara toppmöte? Såklart skiljer det en poäng så är det ju toppmöte mellan ettan och fyran.
Ja, men skiljer det ju 12 poäng här inför...
Ja, men du spelar ju aldrig Kristianstad några toppmöten längre.
Nej, nästa vecka är det toppmöte. Då möter de ju, nej, då är det seriefinal. Då möter de ju Malmö i Malmö. Då är det ju riktigt. Då kan de faktiskt säkra seriesegern också. Men Alingsås, det var inte så att det såg ut som ett lag som var i någon djupare formsvacka. De var ju närmare än de flesta lagen har varit på döda den där sviten innan den kom upp i 60 raka hemmamatcher. Egentligen så, det var ju jämnt hela matchen. Stig-Tore Moen är ju en liten cowboyspelare så. Han kommer in i zoner där allt lyckas och han ser ut som en... världsspelare på Högernöje. Sen, och det var väl egentligen när han fick det lilla rycket där som Kristianstad också ryckte och höll ändå undan till sist.
Stig Thore som nyligen förlängde, va?
Ja, precis.
Det är ju lite intressant det där. Tycker jag rätt ofta man kan se någon sorts effekt när ett beslut blir taget. Kanske inte bara att man förlänger. Jag tänker lite på, jag såg din tweet om Lipovac. Att jag tror du twittrade att du kan ju själv säg vad du twittrade.
Ja, vad twittrade jag?
När de spelar en varsin kvart han och Arnason så framstår det allt mer som ett misstag att skeppa iväg Lipovac, typ.
Ja, det lät bra.
Ja. Du knappt så du kunde tro att du själv formulerade eller så. Och jag läste
det innan
till.
Du har sagt det bättre själv.
Nej, precis. Men jag har bara tänkt på det. Du har Lucas Sandell som blir klar för Elverum då till nästa säsong. Och sen har vi gjort två, med risk för att jag har missat någon match hit eller dit. Gjort två kanonmatcher, va? Nu har väl Kim varit borta, tror jag. Också. Men likadant Lipovac klar för Ystad. Nästan, då blir de ännu bättre. Alltså, i varje fall på kort sikt kan det ibland ha en lite sån där effekt. Det är väl lite som när man byter tränare så blir det en kortsiktig effekt. Men ja, det är klart, det blir ju alltid någonting. Och framförallt kanske innan beslutet taget och offentliggjort så är det ju säkert en period när en spelare funderar en del och som sagt kan påverka. Alltså där han går och funderar på vad han ska välja och sånt kan ju såklart påverka prestationen.
Precis, det var ju lite samma med, jag kommer ihåg med Albin Lagergren med innan, det var ju tidigare i höstas, men att han, det var ju mycket spekulationer där om vad han skulle bli av och att han var ju, det var inte samma Lagergren på planen heller då och sen efter att det blev klart så har det ändå lyft så att det, man kan nog plocka fram många exempel på där det har sett ut så att ja, det är inte riktigt fokus, inte riktigt det hundra, det inte riktigt stämmer, sen kan det vara att det kan vara tillfälligheter och så, det kan det absolut vara, men det är ändå om man tittar på så många spelare så känns det ändå som att det finns ett mönster att det påverkar i alla fall omedvetet att det ligger liksom där och tar lite fokus som gör det här lilla extra.
Då får vi se här, ja precis, då får vi se om Karlsbogård klar för Lemgo till nästa säsong, vi får se om han blir månadens spelare här. I mars.
Lyfter Erik och nu mot semifinal och final.
Ja, precis.
Övriga, vi kan bara dra de övriga de resultaten här under onsdagskvällen. Nu är det ju torsdag när vi spelar in så att det är ju OV Ystad spelar här under kvällen. Men Lugi slog ju Hammarby och dödade väl slutspelshoppet för Hammarby känns det som. Nu har de ju 7 poäng upp till Sävehof och det är bara... Ja, för dem är det ju 6 matcher kvar både Sävehof och Hammarby, men det ska ju mycket till för att man ska ta igen 7 poäng på så kort tid. Så där det känns som där dog Hammarbys hopp. Och sen har vi ju Rico slog ju Aran nästa med 39-18. Den såg man inte riktigt komma heller. Siffrorna.
Ja, jag ser bara här i tabellen nu. Rico har minus 31, Aran är som minus 133.
Mm.
Ja, i och för sig det skiljer ju 7 poäng också, ska vi också tillägga. Så att, ja.
Men noterar också förresten att Rico Henrik Olsson, 9 assist. Toppar nu assistligan med över 30 assist före Christian Svensson.
Granskningen kommentar. Fortsätter.
Hoppas granskningen fortsätter.
Ja. Ja, men du hade en idé där, va? Att,
Ja, men man skulle titta. Jag ska göra det. Jag lovar alla lyssnare som är kanske inte så jävla intresserade av assistligan i Hammarslägen. Men jag ska ändå titta på några rikomatcher och följa och själv föra statistik. I alla fall när de spelar hemma. Och det måste ju vara... Det är väl det enda sättet man kan bevisa att något inte riktigt står rätt till.
Precis, men du säger nu inte vilken match det är, så att om nu de protokollförarna lyssnar på detta så att de blir lite... De ska ju köra på som vanligt ju.
Ja, nej, detta kommer ske i största hemlighet.
Ja, det är bra. Så du kanske inte tar nästa match då, deras nästa hemmamatch, utan... Ja, vi får se.
Ja, det vet man inte.
Nej, man kan inte veta med dig.
Gildenbäck, Campus, Lugi går ju som tåget också, toppar skytteligan. Dan Beutler toppar målvaktsligan. Patrik Lindblad, också Rico, toppar utvisningsligan. Där tror vi väl inte att det är något som är skumt, va? I de övriga ligorna.
Nej då. Men jag noterar ju att Patrik Lindblad är ju överlägsen storbusen i det. Han har alltså 33 utvisningar. Tvåan har 24.
Man noterar också, det går inte att undvika när man ser på handbollsligans hemsida, så har de bilder på de som leder ligorna där. Patrik Lindblad ser väl ut som han gör. Dan Beutler väldigt så halvblek som en själv, precis som Henrik Olsson. Och sen har vi då Gildenbäck som väl är nästan i klass med Bodens damer, som du gjorde en grej på där på uppdagsträffen. Bra solbränd alltså.
Otroligt alltså. Det är lite åt soldoktorn i TV4 nästan.
Ja. Lite så halvt orange.
Ja, precis. Rejäl bra bränna.
Det jag tänkte på var, nu när det börjar dra ihop sig och handbollsligan ska spela färdigt och det ska väljas slutspelsmotståndare, så kunde det väl vara på sin plats och börja titta lite på vilka som kommer välja vilka och var lagen kommer att sluta. Så jag tog en titt lite där på spelschemat och gjorde en liten kalkyl i mitt Excel-ark och drog fram hur tabellen topp 8, hur den kommer att se ut när de drar ihop sig för val. Vill du höra?
Jag vill ju.
Kristianstad kommer att vinna då på 60 poäng, tror jag. Malmö 2, det är väl i princip redan klart. Sen tror jag ändå att Alingsås kommer att hämta sig här. De har lite mildare spelschema kvar nu och de kommer nog att passera både Lugi och RIK på tredje plats. Sen håller Lugi undan på fjärde plats. RIK håller undan men tappar en placering, blir femma. Ystad, de ligger i sjua nu. Tar nog ett hack och passerar Guif där. Så att vi har Guif på sjunde och Sävehof på åttonde. Vilket då innebär att det blir ett lite enklare val för Ola Lindgren, tror jag, när han ska börja välja slutspelsmotståndare där. Det hade inte varit, hade jag varit honom så hade det inte varit så kul att välja mellan Ystad och Sävehof redan i en kvartsfinal.
Nej, det är ju inte, det är ingen bingo för en serie. Nej. Eller framförallt kanske inte för Kristianstad heller då som... Eller, ja.
Har lite problem med Ystad i alla fall borta och Sävehof vet man ju aldrig riktigt vad de går för, även om tränaren där, vår gäst Stockenberg, verkar ju tro att allt är färdigt och klart. Han har väl gått hårt på Twitter där nu, hånat hans meningsmotståndare kan man säga, ja. inklusive mig själv
och din chef.
Ja. Det får man ju ta. Jag tycker han är lite ute på djupt vatten. Det är ju nästan som när man har läst hans tweets och han hånar allt som har skrivits om Sävehof, så är det nästan som att han har facit liksom, att Sävehof lyckades vända den där trenden och gå bra i slutspelet, kanske tagit sig till SM-final. Då hade det kanske varit på plats med hånar de som inte har trott på Sävehof, men det är ju fortfarande så att de ligger åtta med det laget de har. Det är ju ingen supersäsong, även om de har vunnit ett par matcher här. Så att, och de har fortfarande lika långt upp till sjunde platsen. Ja, det är inte mycket som har förändrats.
Nej, så läget är detsamma ungefär som när de fick som hårdast kritik här före jul, va?
Ja, så är det ju.
Absolut.
Det är inte så att Stockenberg kliver in från ingenstans. Han har ju varit med här på hela resan, så det är ingen frälsare som kommer in och helt plötsligt vänder en trend. Han har, utan, jag hade kanske varit lite försiktigare ett tag till åtminstone, om jag hade varit i hans skor.
Ja, absolut. Sen så kanske det ändå är lite positiva vibbar. Jag vet inte, det blir ju det direkt kanske då när de tog väl, de vann väl en eller två matcher direkt under Stockenberg, att nu kanske blivit lite enklare med skador, enklare ska jag inte säga, men kanske enklare att bestämma laget, att bestämma väg med när både Larholm och Jakobsson är borta länge här.
De bygger ju mycket på det här i att de är underdogs och nu ska de visa hjärta och kriga till sig poängen och så. Och visst, det räcker ju mot vissa lag, men ska man vara upp och kriga om SM-guld och så här, så är det ju inte kriga och krigamentalitet och hjärta som tar lag till framgångar och så på längre sikt.
Nej.
Och där den högsta nivån som de har nu är ju inte den högsta nivån som de skulle kunna ha haft om de hade fått in Jakobsson att fungera och få Larholm att fungera. Så att även om de har vunnit nu på senare tid, så jag ställer mig högst tveksam till om den typen av taktik utåt i alla fall, att det räcker i ett slutspel.
Nej.
Men om vi går tillbaka till den där tabellen då, Kristianstad kommer ju välja GIF då, det är jag ändå ganska säker på. Och då får ju istället Malmö det här jobbiga valet där de ska välja mellan Ystad och Sävehof i en kvartsfinal. Och då kommer man in på det här. Ska man välja bara efter motstånd? Ska man utgå från motståndets potentiella högsta nivå? Ska man titta på resor och så här?
Inbördesmöte.
Så att där är det lite lurigt med vilka de kommer välja. Men vad tror du? Jag tror att Malmö kommer välja Sävehof i så fall.
Det tror jag också.
Och då skulle vi landa på att Alingsås ställs mot får välja mellan Redbergslid och Ystad. Och där är de väl i så fall, om att det är väl, visst det är resor, det är närmare att möta Redbergslid, men de har ju haft lite problem med Eriko, så att där tror jag nog de väljer Ystad ändå faktiskt.
Det lutar jag också åt.
Och då blir det ju Lugi och Redbergslid i den sista kvartsfinalen.
Ja.
Där har vi det.
Ska vi titta vidare?
Kan vi göra.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då får IFK Kristianstad slå ut GIF. Det tror jag att de gör. Ja. Och då får de välja mellan vinnarna mellan Alingsås, Ystad och Lugi i Redbergslid. Och eftersom Alingsås kommer slå ut Ystad och Lugi kommer slå ut RIK, så tror jag faktiskt att det kan bli en SM-finalrepris redan i semifinalen.
Att de väljer Alingsås
för att de föredrar Alingsås framför Lugi faktiskt. Lugi har de ju tunga minnen från i ett slutspel. Senast de mötte så gick ju Lugi vidare där och slog ut dem. Så att, och jag tror att Lugi är lite av en mardrömsmöte som passar Kristianstad rätt illa där med deras mittförsvar framförallt.
Mm. Vad har vi då?
Då har vi Malmö mot vad var vi nu?
Malmö mot Lugi i andra semin då.
Malmö mot Lugi i den andra semin. Och då blir det väl ändå ettan mot tvåan i en SM-final.
Ja. Och det är väl inte så, det är ju inte meningen, men det är väl bra om det blir så att det blir de två bästa som har varit bäst under hela året.
Ja, lite synd då att finalen är flyttat till Göteborg just.
Ja.
Men det kan man inte veta när man bestämmer sånt.
Nej, absolut inte.
Ja,
kan vi få? Nej, det var jag tänkte på damsidan då. H65 kommer vara där va? Kan vi få?
Sävehof tror jag kommer vara där.
Ja, jag bara tänkte om det kan bli fyra Skånelag i Göteborg. Då är det väl, alltså det är Kristianstad, men de kommer inte räcka så långt.
Nej, det har jag svårt att se med.
Och Lugi har du ju också förstås, herregud.
Ja, och det har jag med svårt att se.
Ja.
Nej, jag tror att det i längden tror jag att det är Skuru och Sävehof som kommer slåss om den där sista finalplatsen. Jag tror inte att H65 kommer att välja Sävehof någon gång på vägen i ett slutspel. Det kommer de ju ha chansen att göra, men det tror jag inte att de kommer att göra. Så att det kommer förmodligen bli, jag gissar på ett Skånederby där i semifinalen, H65 mot Lug eller H65 mot Kristianstad. Så att redan där kommer den och försvinna, tror jag.
Yes, bra, då vet vi. Vad tror vi om bottenstriden då? Då är det ju klart, ja, det står ju kanske då mellan Rikko och förmodligen Skövde, va? Om platsen att slippa kval.
De skiljer ju bara 2 poäng där, ja.
Ja, det är ju en match.
Skövde tror jag nu kommer lösa det. Hammarby och Skövde kommer hamna där i Ingemarsland. Och sen är det väl den tuffaste striden kommer väl egentligen gå om att undvika nedflyttningsplats där ditt kära OV har problem. Men Karlskrona, frågan är om inte, för Aranäs är ju inne i en svacka alltså. Frågan är om inte Aranäs kan blandas in i den leken där. Det har ju sett ut att vara Karlskrona i OV hela året egentligen, men och de här lagen möter ju varandra också när lite i slutet, så de matcherna kommer att bli riktigt viktiga alltså.
Ja, verkligen, verkligen.
Skiljer ju bara 3 poäng mellan OV på sista plats och Aranäs upp där sen. Så att det närmaste vi har nu är ju Aranäs OV på söndag faktiskt. Det blir en liten fingervisning där. Kan OV ta den så blir det stenhårt.
Mm.
Vinner Aranäs där så kanske de ändå fixar det. Så mycket poäng tror jag inte OV hämtar in. 5 poäng.
Right.
Nej, så den får hålla ett extra öga på. Eller jag kan göra det. Ja. Väl på OS-avslutningen.
Ja, precis. Precis.
Du, vi har ju en hemlig gäst.
Precis. Vi tycker ju... Eller vad säger du? Det är du som ska göra intervjun här nu efter att vi har pratat.
Ja, nej, men vi var inne på det att Malmö... Tvåan Malmö, man har inte riktigt fått grepp om dem. Man läser inte så mycket om dem. De ligger liksom lite där i... Inte i medieskugga, för Kvällsposten bevakar dem rätt så hårt. Men de, i alla fall i vår värld så har vi inte pratat speciellt mycket om Malmö. Vad som har hänt med dem, varför de har fått ett sånt lyft den här säsongen. Och Dan Borgtler är väl en av dem som har stuckit ut i det laget, leder i målvaktsligan och har sin kollega där, Christian Sävehof, som tvåa. Så att vi tänkte väl kolla lite med Borgtler hur landet ligger i Malmö egentligen.
Ja, men Borgtler alltid, ja precis. Men också Borgtler som intervjuoffer är ju alltid bra. Han är bra att snacka med. Alltid intressant också att prata med de här som har varit med ett tag, tycker jag. Som har lite, oftast, ja, de har kanske lite åsikter, de vågar stå för saker och ting och har lite erfarenhet. Och just med erfarenhet, den långa karriären och sådär, så har de oftast lite mer att berätta och jämföra med och så. Så att det är Borgtler som är den halvt hemliga gästen.
Ska vi lämna över till honom då, så kan vi väl tacka för oss för den här veckan och på återhörande nästa vecka.
Ja, men det gör vi. Så kör vi från Sverige nästa. Då är jag himma.
Det ska bli kul att höra dig från svensk mark.
Ja, tack för att du lyssnade.
Då hälsar vi Dan Borgtler välkommen på ett litet besök här i podden. Det låter som att du är på väg hem från Malmö.
Då är det precis när det är klart förberedande inför bortamatch mot Guys imorgon.
Hur ser du på tabelläget?
Nej, det är hårt i toppen ju. Det är väl Kristianstad som har dragit ifrån i vanlig ordning då, men där bak är det ju hårt som vanligt. Ja, vi har väl kopplat ett litet grepp här om andra platsen då, med dubbelsegen här mot Alingsås då, men vi behöver fortsätta vinna för att behålla den. Så att, det blir spännande avslutning.
Mm. Ja, vi kommer ihåg tidigare när ni slog Kristianstad där, så pratade du rätt mycket om att det var viktigt att komma in i den här vinnarkänslan mot topplagen också. Nu har ni verkligen vunnit lite mot toppkonkurrenterna. Vad är det som har hänt med Malmö det här året?
Nej, men jag tycker när jag kom till Malmö så har vi steg oss gradvis och etablerat oss som ett topplag. Det tar lång tid, men jag tycker vi är där nu och... Det sätter oss lite i respekt i alla de andra lagen och spelar stabilt hemma och även borta som lite var vår lilla kille själv, tycker jag då, de andra åren, och tycker vi fick kunde till och med faktiskt starta om Kristianstad och Kristianstad Arena där. Och det är väl även just stabilitet. Vi har en helt annan stabilitet då. Men klart att sen har vi fått vara skadefria i år och det har vi inte fått vara de andra åren. Och nu har vi en bredare trupp och man köpte in bra Malmö i år. Årets Malmö-upplaga.
Men du själv då, ni, både du och Christian, när ni toppar målvaktsligan, det känns som att din formkurva den går inte neråt direkt.
Nej, precis. Peppat har ju trär. Men nej, men jag tycker vi spelar stabil. Framförallt så spelar vi ett otroligt bra försvarsspel. Har vi gjort hela säsongen och släpper väldigt lite mål. Jag tror vi har snittat nästan minst mål i elitserien per match. Vi är väldigt, väldigt bra bakåt. Där bygger vi våran grundplattform. Sen har jag fått in en jäkla duktig målvaktskollega, konkurrent, som har gjort att jag har behövt höja mig några snäpp både på träning och eller framförallt på träning då, för att överhuvudtaget få speltid. Jag tycker vi kompletterar varandra jättebra, både jag och Christian. Han lyssnar mycket på det jag säger och det är den erfarenhet jag kan ge han. Och vi är ett jäkla bra team och vi spårar varandra. Så. Det är synd. Det är synd att han väljer att lämna till nästa säsong.
Ja, precis. Vad din framtid då? Hur är du ett år till eller hur ser det ut?
Jajamän, jag har ett år till på kontraktet med Malmö. Så är det. Jag skrev ett tvåårsavtal där. Jag hoppas att vi kan göra någonting stort här inom de här två åren. Och vi ser ut att få behålla nästan hela laget som det ser ut till nästa säsong. Då. Vi starkar nästa år med. Det hade varit roligt att få göra någonting och uppleva en framgång med Malmö innan jag lägger skorna på hyllan.
Vad är framgång då? Är det SM-final? Räcker det för att det ska räknas som framgång eller det är det där guldet som
gör? Nej, men absolut. En SM-final, om jag ska vara helt ärlig, så för mig är det en framgång att nå en semifinal till att starta med. Som Malmö aldrig har lyckats med hittills då. Och väl där, då får man ju ta det steg för steg. Men visst, målet är SM-final inom de här två åren. I alla fall för mig personligen. Sen hur det går där, det är en annan historia. Man ska ta sig dit först också. Men när vi på som vi gör nu så blir vi kvart farliga. Så är det ju. Nej, visst, det är lite. Vi har ju Kristianstad snart hemma också. Så. Det är väl det är en toppkonkurrent.
Ja, det är det. Ni är det enda laget som har besegrat dem den här säsongen. Är det, hamnar vi på ert fina försvarsspel då som en förklaring eller finns det något annat som man kan ta till?
Nej, men visst är det så. Jag tycker det vi har ju två vitt skilda matcher där hemma. Vi spelar ett bländande försvarsspel och ja, även anfallsmässigt får de inte riktigt tag på oss. Och sen i Kristianstad Arena så spelar vi otroligt bra anfallshandboll och det är väl en av de kanske sämre försvarsinsatser vi gör. Jag vet inte, det var lika i alla fall innan Oller då drog in den här på slutet och sitta som händer. Nej, men jag tycker vi står upp bra, vi är tunga. Det är inte så att Kristianstad är inte tyngre än oss på något sätt. Så vi är väl ett av de lagen som kan stå upp kraftmässigt med dem. Vi är lika stora och tunga som de är och gillar att springa. Så att jag tycker det är jätteroligt att spela mot Kristianstad. Det blir lite fart och fläkt. Tyvärr är det så att det är en hel del lag som gärna vill dra ner tempot när de möter oss. Jag tror det även Kristianstad med oss. Döda lite matcherna. De matcherna blir inte mellan oss och Kristianstad. Så det är jäkligt roliga matcher att köra.
Ja, är det många, man har en bild av att det är rätt många lag som spelar ungefär likadant och att när de möter kanske Malmö och Kristianstad att det blir väldigt, det blir lite gohandboll. Det är inte så roligt att spela heller då, eller?
Nej, precis. Så är det ju. Det är ju inte så många lag som vill springa med oss och även Kristianstad. De matcherna är ju inte, tycker inte jag är så jätteskoj med, om jag ska vara ärlig. Det blir väldigt tråkigt och segdragna matcher. Nej, jag förstår det, men man får göra det bästa efter de förutsättningarna man har. Så att, men det är lätt att det blir de här att man Nej, de blir väldigt långsamma segdragna, så att, därför är det väldigt roligt att möta de här lagen som springer med oss. Det blir en jäkla rolig match.
Sävehof nämndes väl egentligen före Malmö som en av de, ett av de lagen som skulle kunna utmana Kristianstad. Vad tycker du, var finns utmanarna om den där, eller den största utmanaren till den finalplatsen som ni kanske är favorit i nu?
Nej, men jag tycker väl absolut det som du sa då. Jag tycker vi är en av kandidaterna, men det är ju många som kan få till det där på slutspel. Man ska aldrig räkna bort Alingsås heller. De är ett jäkla lurigt lag, och man säger det år efter år att ja, nu har de blivit sämre och nu kommer de inte komma. Liksom, vad ska stå de där mot Kristianstad-finalen igen? Alingsås är med, och det finns ju många lag som är farliga i slutspel. Just det vet man aldrig vad man får, med Kim är lite på humör där, och Lugi är lika så. Ja, Sävehof är väl kanske den som har det tyngst nu. Där vet jag inte. Jag har inte följt dem så mycket, mer att de har haft väldigt mycket otur skademässigt. Och jag har inte riktigt fått till det. Varken anfallsmässigt eller försvarsmässigt. Mm. Men som sagt, man vet ju att det är ett slutspel. Där. 1-3 träffar dem där och alla deras bra spelare hittar formen. Då blir de otroligt farliga. Mm.
Men där, vilket lag vill du helst inte ha då i slutspel?
Ja du, det där var en lurig fråga. Vilket jag helst inte vill ha i ett slutspel.
Det är inte så kul, gissar jag, om ni skulle få välja mellan Sävehof och Ystad till exempel redan i en kvart. Det känns tufft ju, så tidigt.
Jo, det är klart att det är det. Men det är alla matcher är tuffa, alla lagen i ett slutspel. Det blir en extra tangning, så att visst att Lugi har ju plus statistik på oss, absolut. Det är ju ingenting jag riktigt går att tänka på heller. Så där. Det är klart att Lugi passar väl oss inte så bra. De spelar ett jäkla bra försvarsspel. Vi har ju haft svårt att penetrera det. Sen är det ju inte, det är ju aldrig roligt att få Kristianstad heller. Det är ju ingen som säger att vi stannar kvar på andra platsen heller. Så att
det är nu är klara alltså.
Ja, jag hoppas det. Men som sagt, ja, det kommer bli tufft oavsett. Vi kommer få möta ett lag som är bra. Så att det gäller ju att vi behåller det här fina spelet. Framförallt försvarsmässigt som vi har byggt upp under den här säsongen. Eller, nej, egentligen de sista 2-3 säsongerna tycker jag att vi har sagt i liga klättrat och blivit stabilare hela tiden. Någonstans måste vi bära frukt, och det hoppas verkligen att vi gör i år.
Men är det bra go i Malmö nu då? Då i början av säsongen så berättade du lite där efter någon match att ni brukar vara, eller har varit tidigare, hårda mot varandra internt när det inte har gått som ni velat. Är det något som ni har jobbat på, eller är det lättare när man vinner kanske att det funkar?
Nej, men det tycker jag. Jag tycker vi har högt i tak så fast sen har vi fått ihop gruppen. Vi har en väldigt, väldigt homogen grupp och jäkla, jäkla sammanhållning. Vi trivs bra. Det märks verkligen på träningarna och sen på matcherna då hur vi spelar. Och, nej, vi åker på någon plump ibland. Vi är inte riktigt där då som Kristianstad är. Men jag tycker att vi blivit väldigt homogent lag och men som sagt, högt tak och smäller på, bra, jättebra tryck, och Stena fått ihop den gruppen jäkligt bra. De har punktvärvat väldigt bra. Binai är en jäkla supervärvning tycker jag, och Kassem som man plockade upp då från andra laget som har utvecklats den här säsongen till en otroligt duktig försvarsspelare. Och nej, vi har hittat alla. Adam har tagit jättekliv. Adam Lund har tagit jättekliv i år från förra året. Så, nej, det är många killar som har steppat upp det.
Nu ligger du ligger etta i målvaktsligan och Sävås ligger tvåa. Är det, okay. Du kan inte bara, ni gillar ju sånt här och tacka för svaret, och de frågar man försvarsspelarna så hyllar de er, men er målvaktsrollen, hur stor del har den liksom när man går in i ett slutspel, att mycket hänger väl på er trots allt, även om försvarsspelet är bra.
Jo, men visst är det så. Vi har ju stor roll. Vi är ju det här lilla laget i laget. Så det är klart att det blir ju en avgörande post i målvakterna där. Framförallt i slutspelet nu. Vilka som har de bästa målvakterna av det. Som har dagen av att träffa formen i slutspel. Så är det ju. Där kan ju till det laget som lite sämre. Men målvakten då vinner. Ja, de vinner den kvartsfinalserien, semifinalserien. Så det är ju jätteviktigt. Och det är där vi hittar en väldigt stabil grund i både jag och Christian. Att vi har ju delat väldigt mycket på matchandet. Och det är sällan någon står mer än två matcher i följd. Och sen att den andra då får starta den tredje matchen. Och, nej, det är otroligt viktigt. Det kommer bli otroligt viktigt. Och, som sagt, det är en otrolig trygghet det där, som vi är varandra. Att är den ena dålig så kommer den andra in och har varit bra oftast nästan hela säsongen.
Att Sävås har varit så bra, det gissar att det är rätt så gött för dig också att kunna spara den, vad man förstår, sargade kroppen ibland också.
Jo, men visst är det det. Det är ju ingenting jag ska hymma om. Liksom. Det, för mig är det ju otroligt skönt att inte behöva stå varje match. Jag har inget sug på det heller. Jag ska vara helt ärlig.
Vad har du för krämpor nu?
Ja, det är väl det mesta som tar emot. Men det är väl ryggen då. Som jag sa innan, som har tagit en hel del stryk nu på slutet. Då, men som sagt, jag får träna. Jag får lägga upp mina träningar och jag tränar väldigt hårt alla handbollspassen och lägger upp målvaktsträning nästan varje pass för mig själv. Och där gör ju killarna ett otroligt jobb för mig och lägger ner tid och fokus och koncentration och på skyttet som gör att jag kan få träna oerhört hårt på då just handbollsträningarna. Det har jag gjort. Jag har en helt annan explosivitet i år, samt då att jag inte behöver stå varje match gör ju att jag kan spara kroppen ytterligare.
Är din högsta nivå, gör du din bästa säsong om man tittar på högsta nivån i handbollslägen sen du kom tillbaka här?
Ja, det tycker jag väl. Jag tillsammans med mitt första år i Kristianstad tycker jag. Där hade jag också en jämn och stabil nivå, hög nivå. Men tillsammans med den säsongen så absolut, det tycker jag. Så det gör ju att man spårar ännu mer och nej, framförallt känner jag otrolig glädje. Det kan jag inte komma ifrån eller inte heller hymla om. Jag älskar ju att spela och springa in på banan och rädda bollar och jag känner otrolig glädje till sporten. Och så länge jag gör det och det funkar bra och märker att jag kan vara till någon form av hjälp så kan jag fortsätta, tänker jag.
Så det kan bli ännu fler än de här två åren?
Det vet jag inte. Det tror jag inte. Min hustru där hemma, hon är väl inte så begeistrad alla kvällar jag är borta i veckan. Så att,
Nej, hon är då pendla så. Från, ja, du bor, ja, bor i Åhus.
Precis, jag bor i Åhus. Det är en del pendling. Men igen, man ska aldrig säga aldrig. Utan det har jag ju lärt mig. Vi får se lite vad som händer i framtiden och hur kroppen håller och sådär och vad vi hamnar om.
Vad tänker du annars då? Du gillar handboll och så. Är det, om du blickar fram några år, vad hittar du på då?
Ja, jättesvår fråga. Jag ska försöka involvera mig i Malmö mer och mer. Och sen, som sagt, jag älskar handboll. Jag vill inte släppa handbollen. Jag pratade en hel del med Claes Hellgren och som hjälpt mig mycket då med både träning och varit nere och kört en del pass i Malmö och någon form av målvaktstränare, någonting sånt liknande där som man inte riktigt släpper handbollen.
Nej.
Igen, jag älskar ungdomar och både min äldsta tjej då är involverad i HS handboll och så att så någonting blir det väl.
Vad gör du annars i Malmö? Alltså, hur är det, vad gör du mer än att stå i mål? Eller vad är tanken att du ska få någon annan större roll? Eller det här målvaktstränare då? Liksom?
Någon roll i alla fall. Jag tänkte att jag ska försöker gå med då, i någon form av sportteam då, eller kansli, någonting liknande. Vi har sagt att vi skulle hoppa på nu till, till hösten som gick då, men det finns inte riktigt med, eller det har inte gjort det, så att jag ska försöka. Det är svårt att kliva över där och trappa ner med handbollen. Det utrymmet finns tyvärr inte då, men det är, jag hoppas att det kan göra det någon gång. Så att jag kan få vara med om hela Malmö. Det är någonting vi har pratat om. Ja. Eller vi pratar.
Du är väl den mest rutinerade, tror jag, äldsta målvakten i alla fall i handbollsligan. Vad tycker du om ungdomarna? Tobias Thulin sticker väl ut. Hur är nivån på svenska handbollsmålvakter? Om man tittar lite framtid.
Ja, precis. Jag tror att du skulle säga genom tiderna, men ja, nej. Nej, men det finns ju vi har en gedigen målvaktshistoria ju, så att vi har ju några unga riktigt lovande målvakter, och Thulin är väl en där som sticker ut mycket, och det är precis ett glapp där är det ju. Jag skulle säga att alla elitlagen har egentligen en bra målvakt. Du kan ju ta vilket lag som helst. I handbollsligan så har ju de bra målvakt. Men just de här yngre har jag ju dålig koll på. Ska jag ju villigt erkänna. Men Thulin är ju ett ämne, och han vet jag inte riktigt. En som Erik får behålla till nästa säsong. Jag vet inte hur det har gått där, men jag har hört lite att han kanske redan är på väg bort i sommar. Men jag vet. Mm. Men visst, det är ju ett råämne. Så att, men det är en lång väg att vandra där. Och ta, det är stora kliv man ska ta där. Och det, bara för att man är ung och lovande och det går bra i elitserien, så kommer det ta tid att komma in i Bundesliga eller vart man nu hamnar. Man får ge det tid. Men visst tar han. Men samtidigt så har vi två målvakter som står i landslaget som inte är helt gamla, och i Ballik och Äpplet, så att jag menar, det är ju ingen ko på isen ännu, så att de kommer nog stå i x antal år till, så att då hinner man nog skola in Thulin och några andra bakifrån som kommer, och där bakom Thulin vet jag inte, där är jag för dåligt påläst ännu. Däremot Norge har ju otroligt duktiga målvakter på gång. Ja. De har ju unga. Det bara ploppar upp till Christian och en annan ung kille då, som vi har värvat till nästa säsong. Så att de har en jäkla flow där med på spelare. Ja. Norska landslaget, målvaktstränaren Steinar Eger, säger att det är också ett riktigt råämne då. Storleken är lika stor som Christian och har väldigt, väldigt potential. Så att, där har ju Malmö scoutat, eller Stian ska jag säga, scoutat otroligt bra. Det har värvat in ännu en norsk coming landslagsmålvakt. Det kommer bli väldigt spännande att se vad det är. Jag har bara hört väldigt mycket positivt om honom. Det här är jätteroligt att samarbeta. Men den här killen, han har skrivit 2-årskontrakt med oss. Det är roligt. Så där har vi lite tid att jobba med. Så att det inte blir ytterligare bara ett år och sen är det export utomlands.
Ja, det är gött idag. Lycka till mot Guif här imorgon.
Ja, tusen tack.
Tack för att du ställde upp.
Tack så mycket.
Ha det gott.
Ja, samma.
Aj, aj.
Hej.